Ljudfil i MP3 med utdrag från boken. Fantastiska resor med UFO. Besök hos utomjordiska civilisationer. Av Sune Hjort och Antti Jonsson. Från 1989. Boken är slutsålda. I den första delen skriver med författaren Sune Hjort detta om kontaktpersonen. En person som jag bedömer som både trovärdig och synnerligen normalt funtad heter Antti Jonsson och är denna boks medförfattare. Han är en helt vanlig familjefar i Småland. Intresserad av modellbygge och antikviteter. Har aldrig haft några problem med vare sig religion eller hallucinogena droger. Men verkar vara en god iakttagare av vad som händer runt omkring honom. Med sinne för detaljer. Jag spårade upp honom av ren nyfikenhet. Sedan jag av en god vän fått höra att han hade haft en mycket märklig UFO-upplevelse. Sedan det visade sig att han hade gjort ordentliga nedteckningar av allt som hade hänt. Beslut vi att skriva en bok tillsammans. Framför allt därför att vi delar rymdfolkets oro över vad som håller på att hända med vår värld. Själv är jag en helt vanlig gymnasielärare i Sundsvall med intresse för schack. Historia. Humanistisk filosofi. Fredsrörelsen och en rökfri miljö. Beträffande deleferna fick Ante vidare upplysning om att de under för länge sedan svunna tidsaldrar hade tillämpat sin ofantligt överlagsna byggnadsteknik i stor skala på jorden. Bland annat behärskade de tekniken att skära till och handskas med enormt stora stenblock. Här ligger tydligen lösningen till gåtan med Egyptens ofantliga pyramider och Inkarikets väldiga murverk. En gåta som konventionellt tänkande arkeologer inte har lyckats ge någon tillfredsställande förklaring till. Här fick nu Ante med egna ögon se hur man på maskinell och kemisk väg fick de stora släta stenblock för byggnadsändamål och kunde hantera dem på ett nästan mirakulöst sätt genom att eliminera tyngdkraftens inverkan. Med en sådan teknik är det lätt att förstå hur vardens megalitbyggen kom i Egypten, Inkariket, Persien, Baalbek i Libanon, Karnak i Bretagne och så vidare, kunde komma till stånd. Förmodligen kommer en ny generation arkeologer och framtidsforskare att se på de här sakerna med friskare ögon utan att vara hämmade av så många konservativa fordomar. Från Antes egna upplevelser från boken. Kommentar. Per Antes. Ante upplever den första kontakten den 3 februari 1984. Och får vid ett senare möte med rymdfolket en förklaring på sin rädsla under detta första mötet. Jag har valt att inkludera denna förklaring komma om detta först här. Parentes slut. Jag får en förklaring. Den 31 juni 1986. Det har gått en tid sedan jag träffade min rymdkvinna. Som jag kallar Jenny. När jag nu ser henne igen på vår mötesplats så är det redan sommar. Jag säger att jag har grubblat så mycket på hur det egentligen gick till när jag fick den där första kontakten med dem på ett så våldsamt sätt. Jag har förstått, säger hon, att du inte har accepterat mina tidigare svar på frågan vad som hände den där vinternatten för drygt 2 år sedan. Jag svarar att nog hade jag godtagit de svar jag fått. Men det måste ha hänt något mer i och med att jag inte får tiden att gå ihop. Från det jag först upptäckte är ute på ängen till dess att jag hämtades av polisen måste det ha gått flera timmar efter vad jag senare räknade ut. Men i så fall så är den enda lösningen att jag måste ha varit ombord på farkosten i betydligt över en timma. Jag har haft mina misstankar men inte varit saker. Så därför har jag inte sagt någonting till någon. De där killarna som pratade med mig om vad som hände, de har flera gånger frågat mig om jag inte vill genomgå en hypnos för att eventuellt få fram fler uppgifter. Men jag har hittills inte velat gå med på det. I själva verket har minnesbilder börjat dyka upp i mitt medvetande om min vistelse in i farkosten. Och jag har funderat varför ni satte på mig de här röda och blå ringarna på kroppen och varför ni skar av hårstrån och la i en burk med vatten eller liknande. Och slutligen varför ni tog en av mina töfflor och skar bort en bit av gummisulan som ni sedan smälte. Och så undrar jag vad som hände när jag stod in i den där plastliknande lådan som var som en bastu. Man har ju hört talas om andra som skulle ha blivit intagna och undersökta och TOM opererade av er. Är det något liknande som jag har blivit utsatt för? Som jag sagt det förut så gick det hela ganska så klumpigt till när du skulle bli inviterad till vårt skepp och vår värld. Efter det att du hade åkt ifrån dina vänner. Som han hade besökt. Och var på vägen i bil från besöket. När han första gången såg fartyget i Resvedvien. och så räknade vi med att du skulle stanna och gå ur bilen för att titta lite närmare. Vilket du inte gjorde. Du fortsatte istället hem för att hämta din kamera. Vilket vi redan anade. Så vi beslöt oss för att vänta på dig på samma plats som du först upptäckte oss på. Men vissa omständigheter gjorde att vi inte kunde vara kvar på samma ställe. Utan vi bestämde oss för att flytta ett stycke norrut. Som vi stod på den första platsen så var det stor risk för att vi skulle bli upptäckta av någon annan. Och det hade inte varit så bra. Hur som helst så såg vi dig komma och stanna på det första stället. Minns du att du tänkte vända på vägen och åka tillbaka? Men med lite av våra konster som du kallade, så fick vi dig att fortsätta ytterligare en bit för att du på nytt skulle få syn på oss. Vi hade ett annat litet problem och det var hur vi skulle få dig att inte bli rädd när du upptäckte att du inte kunde köra förbi oss. Hade vi anat att du skulle bli så rädd så hade vi försökt på ett annat vis. Men vi hade ju studerat dig så länge dessförinnan. Så vi räknade inte med det. När du blev hämtad från din bil så blev du så chockad att du inte riktigt visste vad du gjorde. Du började att slå omkring dig med sådan kraft att du mer eller mindre skadade en av våra vaktare så svårt att det tog lång tid innan han var helt återställd. Men till slut gick du godvilligt med de andra in i skeppet. När du väl hade kommit in så var du ganska medtagen. Så vi gav dig något lugnande. Ska jag vara riktigt ärlig mot dig så var du så chockad att ditt hjärta mer eller mindre hade stannat. Det var därför som du fick de här ringarna runt bröstet och midjan och blev placerad i en tryckkammare. Så ringarna är något liknande som vi använde vid hjärtstillestånd då. Men tryckkammare ändå. Vad skulle den vara bra för? En sån använder vi väl bara för att hjälpa dykare när de varit nere på allt för stora djup. Ja, visst använder vi också en form av elchocker. Men samtidigt måste trycket i din kropp återställas. När man får hjärtstillestånd så förändras även ditt blodtryck. Och det måste samtidigt återställas till det normala. Det är valt i felet ni gör vid hjärtstillestånd att ni endast ger elchock. Men med tryckkammaren och den snabba hettan så kan man klara av svårare hjärtstillestånd. Och hårstråna som vi tog av dig, de används till att på ett enkelt sätt bestämma ålder och kön. Det vill säga könet visste vi ju redan. När jag frågar henne om gummibiten på toffen så börjar hon att skratta och sager. Det var inte från din sko, utan vi tog ett prov av din hud under foten för att se hur den kondition din kropp var. Huden säger nämligen en hel del om din fysik. Och även en del om ditt psyke. Egentligen skulle du ha följt med vaktarna till ett annat skepp som låg en bit ut och väntade. Men oturligt nog så blev vi upptäckta av en annan bil på väg söderut. Så vi valde att släppa av dig igen. Eftersom vi visste att du skulle bli omhändertagen så gav vi dig inget med lugnande. Det hade ju kunnat upptäckas vid en närmare undersökning. Jag måste ju säga som det är. Tur att inte fler av er är sjuka och dåliga. Så illa som ni blir undersökta vid era sjukhus. Den undersökning som gjordes på dig efteråt kunde lika gärna ha fått vara. Ja. Nu vet du vad som hände vid vårt första möte. Och någon skada har du ju inte tagit. Har du fått svar på dina funderingar? Eller är det ytterligare svar som du vill ha? Jag kan inte komma på något för tillfället. Men jag kommer nog att ställa alla fler frågor om vi fortsätter att träffas. Vilket jag hoppas att vi gör. Det som gör mig lite ledsen är att vi inte kan träffas oftare. Men jag förstår ju att du måste ha annat att göra än att halsa på mig. Ja. Tyvärr är det så att våra möten kommer att bli glesare den närmaste tiden. Men ha tålamod. Jag förklarar för henne hur svårt det är varje gång vi skiljs. Och att det går flera dagar innan jag kan tänka på något annat. Om jag överhuvudtaget kan låta bli att tänka på allt som händer mig. Med de orden tar vi farväl för denna gången och jag hoppas att snart få träffa henne igen. Färd till okänd planet. 26. april 1984. Nu har det hänt igen. Jag vaknar om natten av att någon kallar på mig. Jag går ut. Upptäcker samma figur som jag mött förut. Följer efter honom till samma ställe där jag förra gången såg farkosten. Det är samma lugna och fina känsla. Men med en väsentlig skillnad. När jag upptäcker farkosten denna gång, ser jag fönster eller liknande. De är 2 meter långa och 25-30 cm breda. Och inne i farkosten lyser det med ett blågrönt sken med lite skiftningar i brunt. Men det är inget fast sken. Det liksom rör sig i vågor. Plötsligt ser jag ett blankt sken som liksom tar tag i mig och drar mig in i farkosten. Vad som sen händer är så underbart och otroligt att jag tvekar att skriva ner det. Jag befinner mig i ett rum som mest påminner om en stor glaskula med ena halvan ogenomskinligt och en fjärdedel av andra halvan med matt men genomskinligt glas. Efter en stund kanar jag att någon mer befinner sig i rummet fast jag inte ser någon. Samtidigt kanar jag att det vibrerar under mina fötter. När jag tittar ut genom fönstret ser jag till min fasa att vi inte längre befinner oss vid marken utan någon kilometer upp i luften. Jag försöker säga något men kan inte. På något underligt vis känns det som om någon ber mig att vara tyst och sätta mig ner. Jag ser mig om efter en stol eller liknande men upptäcker inget annat än en bänkliknande historia framför det där konstiga fönstret. Så jag sätter mig ner på den. Men döm om min förvåning när jag har satt mig till rätta på den. Som liksom omsluter den mig och liksom suger in mig. Nu har vibrationerna blivit starkare och fönstret är inte längre genomskinligt. Men fortfarande är det samma mjuka sken i rummet. Jag uppskattar att det har gått ungefär 2 timmar sedan jag kom in i farkosten. Plötsligt står han framför mig. Den här korta figuren som jag har sett tidigare. Nu ser jag honom för första gången i ansiktet. Ja. Hela honom. Han är 150-160 cm lång. Har normal kroppsbyggnad men längre armar än jag. Hans hår är mer eller mindre ofärgat. Och det växer runt hela ansiktet. För det syns inga öron och ingen haka. 2 stora ögon som nästan är svarta. En platt nasa utan synliga nasborrar och en kraftig och stor mun. Det syns inga tänder. Hela huvudet är klotrunt på ett lite komiskt vis. Han ser nästan lite sorgsen ut. Men samtidigt lugn och mild. Han sträcker fram en arm mot mig. Och i handen har han något som liknar en mugg med något flytande i. Det ser ut som kraftigt utspädd mjölk. Lite graktigt. Hans hand ser ut som min med den skillnaden att det inte syns några fingrar. Han vill att jag ska dricka. Jag tvekar. Men han insisterar. Så jag gör som han vill. Det var inte särskilt gott. En lite fadd smak. Men ändå sötaktig. Jag frågar vad det är för något. Men får inget svar. Istället vänder han sig om mot en vägg. Och plötsligt blir en lysande tavla synligt på väggen. Döm om min förvåning när jag kan läsa helt vanliga ord på svenska. Att. Och. Da. Nu. På något konstigt sätt får jag också en slags information överförd till mig av en svensktalande mans röst. Det låter som om jag snarare hörde rösten inifrån än utifrån. Samtidigt som det på tavlan kommer fram en egendomlig kartbild med cirkelrunda symboler av olika storlekar inom gröna och blå fält. Säger rösten att det finns andra planeter i vårt solsystem där det existerar liv liknande vårt. Men med högre intelligens och kunnande. Bland annat har man en förmåga att resa eller förflytta sig i rymden som vi inte är i närheten av. Vi skulle kunna ta oss fram mycket fortare om vi använde slingorna i rymden. Vad det nu kan betyda. Vi borde också sluta med kärnvapen och liknande. Innan det händer en katastrof. Detta var det sista jag hörde. Sedan var mannen försvunnen. Rummet blev mörkt och jag kunde se ut igen. Jag trodde att jag var nere på ängen igen. Men då var jag inte. Visserligen såg jag en skog. Några berg och något som liknade en stad. Fast den var inte som våra städer med sina hus. Gator och bilar. Den bestod av en massa radliknande byggnader i olika format innanför en cirkelrund hög och bred mur. I centrum stod ett slags torn. Blankt som krom. Och på en öppen plats vid ena sidan av staden stod 2 likadana farkoster som den jag befann mig i. Vi förflyttade oss sakta över staden och sen över en sorts öken. Mot en skogsbeklädd bergskedja. Jag såg bara 2 sorters träd i skogen. Det ena påminde om lärktrö och det andra om någon sorts palmer med stora bruna klasar i grenarna. När vi hade passerat skogen och bergen så kom vi till ett stort vatten med landtungor som gick rakt över från ena sidan till den andra. Och på varje landtunga stod en massa torn med en låda på mitten. Det var det sista jag såg av allt detta. Sedan steg vi rakt upp. Och fönstret gick det inte att se ut genom mera. Vibrationerna var tillbaka och även mannen jag träffat innan. Jag fick sätta mig på den där egendomliga bänken igen. Antagligen hade jag somnat. För jag tyckte att det inte hade gått lång stund förrän jag återstod i min trädgård och såg hur han gav sig iväg neråt sjön. Men jag fick en känsla av att vi skulle mötas igen. Den andra rymdresan. 14. augusti 1984. Det har gått nästan 4 månader sedan jag sist träffade honom. Så jag trodde det var över nu. Kanske alltihop bara var inbildning. Men nu har samma sak hänt igen. Samma inre röst som kallar på mig. Jag och min minsta dotter har sovit en stund. När jag vaknar av att han vill mig något. Jag tvekar att lämna min dotter ensam. Men rösten säger mig att hon kommer att sova hela tiden. Jag vill inte lämna henne. Men gör det ändå. Samma dag. Samma angående. Denna gången går jag in i farkosten själv. Genom en rund öppning. Upp för en trappa. In i samma rum som sist. Men när jag kommer in i rummet, så sitter där 4 stycken figurer. 3 av dem är som den kortväxte mannen jag träffade förra gången. Och den fjärde är nog samma person som jag såg en gång förut ute på gatan. Han är längre än de andra. Har vitt ansikte som påminner om vårt. Fast det är lite smalare och längre med vitt hår. Han ber mig sitta ner på den här egendomliga bänken som nästan suger mig på plats. När jag satt mig så kommer en 5:e figur in i rummet och ger mig en mugg med den där drycken som jag fått förut. Jag undrar vad det är. Men han säger inget. Jag får andra svar utav den bleke mannen. Han säger att jag måste dricka ur detta. För annars så klarar jag inte resan vi ska göra. Jag frågar vart vi ska och varför. Han förklarar att vi ska resa till samma planet som förra gången. Men jag är tillbaka innan morgonen. Han vill visa mig en del saker som vi har på jorden alldeles har missuppfattat. Jag frågar varför just jag och inte andra som kanske skulle vara lämpligare. Han svarar att det finns även andra som varit med om samma saker som jag och att det ska bli flera. Han säger. Du är en av de många som har en annan tro än vi på vad ni kallar kristendom och historia. Jag svarar att det finns tusentals som inte tror på Gud. Han säger att innerst inne tror nog de flesta av er på Gud fast ni inte vågar visa det. Han vill visa mig vad som är sanningen bakom vår Gud och Jesus som vi läser och predikar om. Han vill även visa vad som kommer att hända om vi envisas med att tillverka och använda kärnvapen. Hur ska det gå till? Frågar jag. Samtidigt som jag känner att vi har lyft och är på väg från jorden. Du ska få se prov på självförstörelse. Det fanns folk på en nästan likadan planet som er. Som började tillverka kärnvapen för att strida inbördes. Det började som på jorden med ett krig mellan olika grupper av individer och slutade med att nästan allt liv utplanades. Vad som finns där idag är endast växtlighet och några stationer som vi har byggt för att försöka bygga upp en ny civilisation. Det är detta vi ska visa er så ni kan förstå vad det är ni håller på att göra med er själva och er planet. Andra har redan sett det. Och nu är det din tur. Vi har studerat det sedan 4000 år tillbaka och samma mönster bildas hos er som det gjorde hos deleferna. Den ni kallar Gud. Var en delef som satte sin son för att tala om för er att ni är inne på fel väg. Men han var inte den enda av deleferna som placerades ut på jorden. De fanns på många andra ställen men blev inte lika uppmärksammade som Jesus på grund av att han utförde en del förbjudna saker som att bota sjuka. Det var inte så konstigt. För hans far var läkare på sin hemplanet. När detta hände så var den planeten redan där långt före er på alla områden. Inka folkets förfäder var en delef. I Indien och Sydeuropa fanns också flera delefer. De undervisade inte bara i rättfärdighet. Utan också i en byggnadsteknik som ni idag har glömt bort. Han frågade mig om vi idag skulle kunna använda stenen på samma sätt som skedde i Inkariket och Egypten i forntiden. Om vi skulle kunna spränga bergsrum som är lika släta som glas. Han säger. Ni har inte lärt er att skära sten i skivor. Men skulle ni hitta det ni kallar Atlantis. Så skulle hela er civilisation ändras på några år. Jag ska avslöja för det att både Inkas och andra gamla kulturer använde maskiner till det mesta av sitt arbete. De fick sina maskiner av deleferna. Ni har inte hittat några rester av dem. Men sådana finns bland annat i Atlantis och även hos Inkas och på några andra ställen. Jag frågar honom om det inte finns bevis över hela jorden på deras och delefernas existens. Jo. Men ni har bara inte lärt er att tyda och tolka alla tecken och saker som deleferna lämnat kvar. Jag frågar också om Atlantis. Vad det var och var det nu ligger. Men får ett minst sagt egendomligt svar. Börja leta er historia. Men tolka den rätt denna gång. Så hittar ni det. Leta inte endast på land utan även utanför Faros. Så får ni en utgångspunkt. Jag känner att det har slutat vibrera. Och det har blivit ljust i fönstret på vägen. Jag känner igen platsen från förra gången och undrar vad som ska hända nu. Han säger att vi ska byta farkost. För att denna ska laddas om. Jag undrar om jag kan gå ut. Men det är tydligen inte något problem. Väl ute så känns det som på sommaren hemma. Lagom varmt fast mycket torrare luft. Vi går genom en tunnel och hamnar ute på en gata med de här konstiga husen på bägge sidor. Jag kan inte låta bli att känna på en vägg. För de är så underligt släta. Han säger att det är sten och metall. Vi har samma metaller och sten som ni använder till era byggnader. Men vi använder en annan legering i vår metall. Vi är framme vid en annan farkost och går in. Nu ska jag visa dig en förstörd planet. Något som även kan bli ett öde komma vänsterparentes betyder skibne på norska. Denna gång får jag inte sitta upp utan får lägga mig ner på en liknande historia som jag satt i förut. Jag tror att jag sov en stund. För jag mindes ingenting från den stund vi åkte iväg. Till dess att jag blev ombedd att sitta upp och titta ut. Vad jag nu får se är något fruktansvärt. Inte minst med tanke på att vi kan göra likadant för oss själva på jorden. Städer som är nästan begravda i sten och sand. Byggnader. Och skogar som är dränkta i vatten. Sönderbränd och smält metall. Det otäcka i allt detta är att det som är någonlunda helt. Är så likt det som finns på vår egen jord. Han säger. Det är inte så konstigt om det liknar jordiska ting. För det är de leferna som har lärt er att bygga upp det ni har och som gett er tekniken och vetenskapen. Det enda som de inte hade med sig är djuren som du kan se hos oss. På ett ställe ser jag att de håller på att bygga några hus av sten som de skär ut ur ett berg för att sedan sätta på en metallkonstruktion. Ett stort stenblock tas från berget till byggplatsen med något som liknar en pram. Men den svävar i luften och lyftes sedan som av en osynlig hand ner på en plattform där stenblocket placeras mellan två stora maskiner som liknar stridsvagnar. Det blixtrar till från bygget två och så är blocket delat i flera flata bitar. Dessa sänkes sedan ner en efter en i en bassang med vatten. Och det ryker när de är nere i bassangen. De slipas får jag reda på. Vi ska bygga en ny stad har, säger han. Jag frågar när den ska bli färdig. För med den farten så skulle ju en storstad vara för dig på en vecka. Omkring en månad, svarar han. Vi fortsätter till andra sidan av berget. Det visar han mig den plats där hela denna förintelse började. Nu bara ett stort hål av sand och grus. Har hade funnits en anläggning lika stor som Skåne med energiförsörjning till halva planeten. Så nu förstår du kanske vad som skulle hända om ni inte slutar i tid. Jag frågar honom vad jag kan göra åt det och vem som skulle tro mig om jag talar om detta som jag har sett och hört. Det är så många på jorden som är emot era experiment med kärnvapen och liknande. Så ni kan lyckas få era ledare att lyssna och förstå att de planerar för sin egen undergång. Vi kan inte göra någonting för att hjälpa er. För om vi skulle visa oss, vilket vi har gjort ett flertal gånger, så skulle vi bli tvungna att försvara oss. Era ledare tar oss för en fiende. Men officiellt existerar vi inte för dem. Vid ett flertal tillfällen har vi blivit jagade och beskjutna. Men vi har hellre flytt undan än tagit strid. Om vi ville kriga med er, så kunde vi göra det. Men det vore meningslöst. För det skulle inte bli något kvar av er. Jag ska visa dig vad jag menar. Vi fortsätter en bit längre bort. Och han visar mig en nästan förstörd byggnad. Så ber han mig att titta på tavlan på vägen. Vi flyger tills vi inte längre ser något av den plats vi nyss var på. Utom på tavlan. Han säger att avståndet är nästan 100 mil bort. Titta nu. En blixt och ett moln av damm. Sedan är det över. Vi åker tillbaka till platsen. Endast för att konstatera att byggnaden bara är en rykande grushög. Efter denna uppvisning åker vi vidare över denna enorma sophög av rester från en civilisation som för länge sedan slutat existera. Vi är på väg tillbaka till den förra planeten. Under tiden som vi är på väg, resonerar vi om de leferna. Hur de tog sig till jorden och hur länge de stannade. De tog sig till jorden med sina egna farkoster flera hundra år före Jesu födelse. Denne Jesus som ni kallar frälsaren var ju en lef. Och han dödades inte av er. Utan han sövdes ner av andra de lefer för att senare väckas och förflyttas till en annan plats. Hans lärjungar skulle läras att ta hand om befolkningen på andra ställen. Jag frågade om alla under som finns att läsa om i Bibeln. Vatten som delar sig. Grasshoppor i Egypten och annat. Det var ett verk av de leferna. som försökte hjälpa den förtryckta befolkningen. Jag frågar honom varför vi inte kan få denna hjälp idag. Idag, säger han, finns inga av dem kvar utan endast tecken och saker som de lämnat efter sig. Var bodde de? Frågar jag. De bodde bland bergen och i havet. Jag har ju sagt att om ni hittar Atlantis och de stora grottorna, så får ni svar på allt ni undrar över. Om ni hittar det åtyder tecknen rätt, så har ni ingenting att oroas över. Vi börjar att prata om förintelsen av Delefernas planet. Men det finns inte mycket att säga. För han har visat mig vad som hänt. Han säger bara än en gång att vi måste sluta innan det blir för sent. Från kapitelet om besöket på hemplaneten. Den 3. maj 1985. Nu är vi strax framme, säger hon. En kvinnlig kontaktperson som kallas Jenny. Med utseende som ett vanligt jordmänniska. Du får inte bli allt för besviken av vad du får se. Men du har ju sett att vi är i stort sett lika er på jorden. I den staden jag bor i finns det inga höga hus utan bara små hus som påminner om det du själv bor i. Natur och atmosfär är nästan likadana. Klimatet är evig sommar. Men med en del stormar. Vi har inga bilar som ni. Vi åker omkring på små skivor av metall. När vi inte går eller ska åka några längre sträckor. Vi har sjöar och hav. Sand och sten. Ja. Du får ju själv se att det inte är någon större skillnad på våra planeter. Den största skillnaden är nog att du får se en sol och tre andra planeter som motsvarar er måne. Nu är det dags för oss att gå till de mindre skeppen. För detta stannar här. På vägen dit ska jag visa dig hur vår planet ser ut härifrån. Vi kommer in i ett rum med kala väggar. Hon trycker på en knapp. Ett fönster blir synligt i vägen. Och där utanför får jag se ett jätteklot insvept i dimma utom på några ställen där det är fri sikt. Ja, men det är ju jorden, säger jag. Nej, men jag sa ju att det såg nästan likadant ut. Efter 10 minuter har vi landat på något som ser ut som ett av våra flygfält. Fast det är omgivet av sammanhängande byggnader på alla 4 sidorna. Vi går ut. Det känns varmt och skönt men betydligt fuktigare än hemma. Hon pekar på en liten plattform med 2 säten och säger att nu ska vi åka vidare på denna. Det är en gråaktig metallskiva. C:A, 2 meter i diameter, 30 cm tjock och med en upphöjning i mitten. Vi sätter oss på sätena och hon sticker in en liten bricka som ser ut som våra kontokort inspringa på någon slags automat. På en stolpe vid sidan av upphöjningen. Efter en sekund så lyfter vi C:A en meter från marken och börjar glida framåt i en hastighet som jag kan jämföra med en bil i stadstrafik. Vi närmar oss en byggnad som är lång och lag. Och hon tar fram ett nytt kort när vi kommer till en stolpe strax innan huset. Nu öppnas en port och vi åker igenom. Utanför ser det ut som i ett sagoland. Ljusgröna kullar. Buskar och träd. Men ännu syns inga byggnader eller vägar. Framför oss ligger en bergskedja, men även den är bevuxen med gräs och träd. Den verkar vara flera mil lång och ett par kilometer hög. Farten ökar något och vi är snart uppe på krönet. Den syn jag får se på andra sidan går knappast att beskriva. Jag har antagligen hamnat i paradiset. Långt där nere ligger en samling huslik som i en dalgång i Alperna. En flod rinner spikrakt igenom hela dalen. Med hus på båda sidor. På sluttningen där blommar nästan alla träd i regnbågens färger. Och på sluttningen mitt emot ser det ut som stora vinodlingar. Hon stannar skivan. Vi stiger av och hon frågar vad jag tycker. Jag är stum och får inte fram ett enda ljud. Det jag känner kan inte beskrivas. Jag ryser av vällust inför vad jag ser. Men till slut så svarar jag henne att det inte kan vara sant. Vi sätter oss ner i gräset. Det riktigt skimrar av varje strå. Tror du att du skulle kunna stanna här och lämna allt bakom dig? Jag vet att du skulle vilja. Men kan du? Troligen. Om jag fick mig med en vän. Svarar jag. Vi ska åka och hitta upp när vi varit nere och presenterat dig för min familj. Vi ska också ha något att äta och dricka. För vi har inte så många timmar på oss förrän du ska återvända till ditt hem. Jag tittar på min klocka. Och den är några minuter över 12. Det här med tiden reder jag aldrig ut. Jag kan väl inte ha åkt så långt på ett par timmar. Skulle du ha färdats med era farkoster, så skulle det ha tagit över 110 år. Vi sätter oss på skivan igen och glider ner i dalen. Vi åker över floden till huset den ena andan av dalgången. Tydligen bor hon här. Vi stannar och går in. Jag måste säga att det förundrar mig lite att allting verkar så likt vårt jordiska. Huset är gjort av trä och sten. Möblerna av trä och metall. Det står några gula och vita blommor på ett bord. Jag ser en hall som antagligen är en spis. Något langer fram i kapitlet. När vi badat för ditt, går vi in och dricker en kopp te och pratar en stund. Vi åker tillbaka till dalen och parkerar skivan på ett litet torg. Här är det liv och rörelse. Men ingen av de andra tycks lägga märke till mig. Runt hela torget finns det små affärer och vi går in i en så att jag får se hur den ser ut. Det är bara en person inne. Och för varje sak hon tar i en hylla så sticker hon in ett kort i en springa. När hon är färdig, går hon. Hur fungerar det här nu då? Min nya bekantskap tar upp ett kort och visar mig. Hon tar en sak på en hylla utan att stoppa i kortet och går mot utgången. Men den är och förblir stängd. Inte förrän hon stoppat i kortet öppnas dörren. Ett mycket sinnrikt system. När en person handlat färdigt i olika butiker så kan hon gå till en bank på samma torg. Hon lämnar där fram sitt kort som en tjänsteman tar emot och stoppar in i en liten apparat och trycker på några knappar. Ut kommer där kortet och en liten lapp. Men det syns aldrig några pengar. Vi använder inga pengar. Vi handlar med tid. Tid, säger jag. Ja, låt oss säga att du vill gå ut och handla det du behöver och vill ha. Du får så kallade kontoutdrag. Men på det står inga summor pengar utan hur länge du måste arbeta på fälten eller industrierna. Varje sådan har liten stad eller ett kollektiv för sig där det produceras all mat och annat som man behöver. Du behöver inte arbeta för staden mer än en. Ibland 2 dagar i veckan för att klara dig. Men en del industrier äger alla städerna tillsammans. Och där måste du arbeta 3 dagar i månaden. Om jag vill åka och studera jorden. Där måste jag arbeta ca 3 veckor i de gemensamma industrierna för att få ihop till så mycket energi som det behövs för en resa jorden tur och retur. Kommentar Rune. Detta är faktiskt helt slik som den danske visionär eller mystiker intuitionsbegavelse Martinus beskriver framtidssamfundet här på jorden i det 4-punkt-kapitel i livets bogi. Med titeln Ett internationalt verdensrike under skapelse. Denna bok utkom tidigt på 30-talet och beskriver bland annat samfundssystemet i ett virkelig, eller riktigt mänskliga rike, som har mer nu vil skapas här på jorden i löpet av några århundrar här i Norden först. Så tillbaka till Antes beskrivelse. Vi lämnar torget för att åka hem till henne och få en bit mat. Det börjar bli dags för mig att återvända hem. Hemma hos henne står där en riktig festmåltid framdukad. Medan vi äter får jag berätta en del om hur vi lever hos oss. Men jag förstår ju att de redan vet det mesta. En sak kan hon emellertid inte förstå. Och det är att vi inte kan hålla sams utan måste hålla på och kriga med varandra. Fick ni inte en varning när den första atombomben falldes? Om ni inte gör uppror mot detta nu, så kommer ni och era barn och barnbarn få uppleva hemska saker. För att slutligen upphöra att existera. Er planet blir en spökplanet. Och sadana finns det redan för många av. Försök att få människorna att förstå vart de är på väg. Du har ju sett vad som hänt de leferna. Och andra har också sett det. Rune kommentar. Den klarseende. Martinus. Säger dog att kloden nu oväcks av superkosmiska kräfter som forhindrar ett atomart Ragnarök. Da detta inte ligger i kloden skedna mönster. Men kriger vill komma in till människor är så totalt mättat på krig. Hat och fiendeskap. Att de nekar att delta som soldater. Men Schöbnelovene fungerar så fullkomligt jämför Martinus. Att kunna som karma med sig mangler krigs- och lidande erfarenheter. Vill bli utsatt för det. Slutkommentar. Och tillbaka till boken. Men det är svårt för ett fåtal människor att påverka de styrande så att de tar sitt förnuft till fånga. Vi har också styrande, som motsvarar vad ni kallar för Förenta nationerna. Fast det styrande organet ligger inte här utan på en av de andra 18 planeterna. Och vi får inte ingripa. Vi har försökt att få kontakt med er vid ett flertal tillfällen, men är hela tiden avvisande. Om ni har fått syn på oss, så har ni endast sagt att vi inte existerar. Eller också har ni helt enkelt försökt att oskadliggöra oss. Men det lyckas ni inte med. För om vi ville så skulle vi kunna spränga hela er planet i bitar på några sekunder. Eller som andra er kontakter säger. Ville de ta jorden? Så hade de gjort det F.X. I medelåldern. Trots att vi är emot allt vad våld heter. Så har vi vapen. För långt tillbaka användes vapen för krig. Även hos oss. Innan vi tog vårt förnuft till fånga. Numera använder vi våra vapen endast för fredlig tavlan, till exempel för att förinta sådant som ni kallar sopor. Söpel. Ute i rymden. Men vi har sagt att den dagen som ni slutar med kärnvapen och liknande, där ska vi visa oss för era styrande myndigheter, utan att bli avvisade. Det har T.O.M. gått så långt att några av oss har blivit tillfångatagna av era militärer och inspärrade, för att sedan tystas ner och glömmas bort. Men vi har hämtat hem dem, och många myndigheter vet redan om att vi existerar. Men de vill inte offentliggöra det. Enligt vad de säger skulle det bli kaos om allmänheten fick reda på det. Men den verkliga orsaken är att de är rädda att vi ska ta över och att de inte längre ska få härska över er. De tror sig dessutom vara skapta för att härska över hela universum, eftersom inget skulle vara så högtstående som människan. Men de vet inte hur fel de har, för ni är inte alls särskilt högtstående jämfört med raser på andra planeter. Återbesök på hemplaneten den 6 november 1985. Morgonen den 10 juni klockan 06.45, efter att min fru hade gått till arbetet, ringde telefonen. När jag lyfte luren, hörde jag en röst som frågade vad jag ville. Jag förstod inte riktigt. Vad då ville? Du har ju kallat på mig. Jag blev lite irriterad och frågade vem det var och vad hon ville. Du kan ju kalla mig Jenny. Och du kallade på mig igår kväll. Vid det här läget tyckte jag mig känna igen rösten. Det lät som kvinnan jag hade besökt långt ute i rymden. Och mycket riktigt. Det var hon. Hur i all sin dör kan du ringa mig har? Men vetuligt så har jag inte kallat på dig. Men när jag var ute och gick igår kväll så funderade jag över att det skulle vara roligt att få träffa er igen. Jag skulle vilja veta lite mer om er hemplanet innan jag kan bestämma om jag vill flytta på mig. Kan du vara klar att åka med mig om 30 minuter? När jag hade hämtat mig från den första överraskningen så svarade jag och lovade att komma till vår senaste mötesplats. Jag ringde till min arbetsplats och begärde ledigt. Sen tog jag bilen och åkte iväg. Väl framme parkerade jag bilen lite undangömt och väntade. Jag knappade på bilradion och lyssnade till musiken. Plötsligt avbröts den och jag hörde hennes röst i radion istället. Jag uppmanades att komma nu. Jag gick ur bilen och ut bakom kalhygget. Där stod eller hängde den ägglycknande farkosten, och utanför den stod hon, rymdkvinnan. När jag går fram till henne, kramar hon om mig och vi går in i ägget och ger oss iväg. Jag frågar om jag inte behöver gå igenom samma behandling som förra gången jag skulle resa, det vill säga proceduren med drycken. Nej, det du fick då räcker för 5 månader, så du klarar det fint ett tag till. Jag frågar om vi är på väg till hennes hem. Om du vill så skulle jag bli glad. Jag har faktiskt saknat dig en del sen sist vi träffades. Men jag vill inte ta kontakt med dig, utan du skulle få fundera över vårt möte i lugn och ro. Jag säger att jag har gått och grunnat på det jag har varit med om varje dag så att jag varken haft tid eller lust att göra något vettigt. Men jag har också blivit lugnare och mer harmonisk än förut. Vi pratar en stund om livets underligheter, inklusive några egendomliga upplevelser som jag har haft. Och rätt vad det är, så är vi framme vid det stora skeppet som skulle föra oss till hennes hem. Denna gången vet jag inte om jag är ensam jordbo ombord på skeppet, för vi sitter i ett mindre utrymme än förra gången. Men te och bröd får jag även nu. Jag säger att jag knappast tror att jag skulle kunna lämna allt där hemma bakom mig och bosätta mig på hennes planet. Även om det kan kännas lockande ibland. Det har jag förstått från första början, säger hon. Men jag vill erbjuda dig det i alla fall. Jag skulle inte heller kunna lämna mitt hem och flytta till en annan plats. Men om du är intresserad så hoppas jag att du kan fortsätta att hälsa på mig. För du ska veta att avståndet inte har någon betydelse. Och skulle du känna dig missmodig och ner så kan du kalla på mig. För jag finns alltid här om du vill ha någon att trösta dig hos. men det måste ju kosta dig en massa arbete att ta dig hem till mig. Och dessutom har jag inte fått klart för mig hur det ska gå till att kalla på dig. Om du lovar mig att inte visa den för någon så ska jag ge dig en liten sak som du kan kontakta mig med när du vill. Du ska få den och en instruktion om hur du ska använda den. Det är en slags kommunikationsradio så att du även kan prata med mig genom denna. Och vad beträffar kostnaden för att hämta dig så kostar det mig inte mer än det gör för dig att åka med bilen en 30-40 mil. Det är en så ringa kostnad för den glädjen jag känner när jag får träffa dig. Du har liksom blivit en familjemedlem genom alla åren som jag har studerat. Övervakat. Det är i skolan och när det blev bestämt att jag skulle få träffa dig så blev jag alldeles förstummad av glädje. Tänk att få träffa en person som inte vet om vår existens eller att det överhuvudtaget finns fler än de själva i universum. Jag var både nyfiken och spänd inför mötet med dig. Så jag fungerade inte riktigt på flera månader efter det att jag fick beskedet om att du skulle tillfrågas om du ville komma hit. Och jag trodde nästan att du skulle misslyckas när jag fick reda på vad som hände den där för dig så otacka vinternatten. Kommenär av Rune. Under första kontakten prövade de ta Ante ombord med makt. Och det skapade fruktan hos Ante. Kommentar slut. Och tillbaka till boken. Men som jag förklarat förut så bar de. Parentes. Som skulle hämta och övertala Ante till att bli med höger parentes ... sig minst sagt klumpigt åt. Vi fick börja om från början och ta det steg för steg. Så att du skulle fatta att vi inte ville dig något ont. Vi skulle aldrig kunna göra dig eller din familj något mot din egen vilja. Jag ska istället varna och skydda er mot hotande faror som ni kan tänkas bli utsatta för. Vad ni än har för planer så flytta inte från ert hemland. Det och några andra nationer är de enda som klarar sig någonlunda från det krig som kommer att bryta ut om ni envisas med att rusta upp i den takt ni gör. Ni blir inte direkt inblandade i det. Men ni får känningar av det. Med ransoneringar av olika slag. Och även energimässigt blir ni drabbade. Ni kommer att tvingas ta emot stora flyktingströmmar av svältande människor som oförskyllt har drabbats på grund av att somliga inte vill inse att ingen del av två stora nationer kommer att vinna något på att sätta igång ett förintelsekrig. Detta mötet var från 80-talet och för den kalla krigen var avslutet. Rune kommentar. Jag frågar henne om de inte skulle kunna göra något för att förhindra att så sker. Hon svarar. Med ert kunnande och er teknik skulle det väl inte vara så svårt att sätta stopp för det. Och det finns annat också som ni skulle kunna hjälpa oss med. Ni skulle kunna varna oss för katastrofer av olika slag och hjälpa oss att göra något åt den hungersnöd som råder i stora delar av världen. För att inte tala om all miljöförstöring av vår natur och vårt vatten. På det kan jag enklast svara. Att ni måste lära er att ta ansvar själva. Skulle vi gripa in och klara er ur era svårigheter. Där vet ni att det spelar ingen roll vad ni gör. För vi står bakom och hjälper er om det går snett. Titta på ett socialfall. Han behöver inte göra något. Bara gå och hämta hjälp på socialbyrån. När han inte klarar av att betala sin hyra eller sin mat. Var skulle det sluta om människorna inte försökte lösa sina problem själva? Alla dessa miljarder som er krigsmakt kostar. Varför tar ni inte dem och använder dem till att odla upp stora ärskenområden och bygga bevattningsanläggningar? Och större och bättre reningsanläggningar till era industrier? Där svarar ni väl med att det i så fall skulle bli stor arbetslöshet. Men det skulle det inte alls bli. Det skulle istället ge arbetstillfällen i flera generationer framåt. Ni skulle få se att även er brottslighet skulle minska mer och mer för att till slut försvinna helt. Och även missbruket av sprit och narkotika skulle till slut försvinna. Visst skulle det ta en generation eller två. Men skulle det inte vara något att strava efter? Ni vill väl ändå att era barn och barnbarn ska få känna en mening och trygghet i livet. Utan att behöva gå och oroa sig för framtiden. Nu kan jag väl avslöja att vi en gång hade samma problem som ni. Vi var också en krigande civilisation. Men folket förstod så småningom att det inte stod rätt till. Rune kommentar en ganska logisk uttalande, för i henhåll åt en andelers vetenskap. F.x. Martinus analyser. Utvecklas allt liv och alla civilisationer. Från primitiviteten i den första, intelligenta del av djurriket. Fram till ett humant människa rike. Som ett resultat av egen upplevde lidelse komma vänsterparentes karma. I de självskapte primitiva utvecklings- och neddyrriket. Alltså dypest sett reglerat av principen hunger och mättelse. Rödanmärkning. Folket tog da saken i egna händer, organiserade sig och övertog makten själva. De förstörde alla vapnen och fabrikerna där de hade tillverkats. Det tog många år att ställa allt till rätta, men de fick efterhand de styrande med sig och fick dem att inse att de var inne på fel väg. Som du vet gick det inte lika bra för de leferna. Mer än halva deras planet blev obeboeligt och resten inte mycket bättre. De som inte kom undan till närliggande ställen fick svälta i många år. De levde i grottor och livnärde sig på det som de kunde odla och fångade en del vilda djur. Ja, de levde som urtidsfolk. Något så nere i samma kapitel. Sedan sitter vi och pratar om lite av varje. Jag kan inte frigöra mig från det hon berättade på vägen hit. Om den krigsfara som vi befinner oss i. Jag frågar henne. Om hon kan säga närmare när i så fall detta krig skulle bryta ut. Jag kan bara säga att om ni inte slutar med era ansträngningar att hitta på olika förintelsevapen, så kommer ni inte att få se era barnbarn. Så du menar att vi skulle ha ett krig på jorden inom de närmaste 20-30 åren? Nej, såg hon. Ett krig kan bryta ut precis när som helst. Men du ska inte vara orolig för din egen del. Ditt land kommer inte att bli indraget. Men som jag såg förut så får ni känningar av det på olika områden. Och ni får också ta emot en massa flyktingar. Och som Martinus har uttalat att Skandinavia i stor grad vill vara beskyttet under den nästa stora karmiska utrensning på jorden. Som han sist på 70-talet mente ville utlösas på jorden runt vid årtusenskiftet. JMF. Tidskriftet Kosmos 8-94. Men vissa ting kan ha förandrat sig sedan denna uttalelse. Och enten är det skövet fram i tid. Eller mer eller mindre är värjet förlöpig. Är norskt ö. Kom. Ja. Men du kan väl tala om för mig om det är något som jag kan göra. Eller menar du att jag bara ska stå där som en åskådare och heja på det bästa laget? Ska jag gå ut och berätta detta som jag har fått veta av dig? Vem skulle i så fall tro på vad jag säger? Jag har ju inga bevis för din existens. Om du talar om vad du har fått veta så ska du se att du kommer att få miljoner människor på din sida. Jag har nog haft mina funderingar på att ge ut allt det här som jag fått mig berättat. I bokform. Ja, det är en bra början. För det blir uppskattat av alla de som vill få ett slut på den militära upprustningen. Men du ska veta att du kommer att få en massa motstånd också. Men du kommer att få hjälp av de som tror på dig. Besök på havsbottnen. 22. juli 1985. Det är nu ett tag sedan jag har haft några upplevelser som jag kunnat sätta i samband med det som hänt tidigare. Men natten till söndagen har det hänt något mycket konstigt som jag har svårt att förklara. Jag väcktes av någon eller något som sa mig att jag skulle gå ut och sätta mig i bilen. För att sedan få instruktioner allt medan jag körde. Jag gjorde så och hamnade till slut någonstans mellan Urshult och Ryd. I Småland i Sydsverige. Jag parkerade bilen in vid vägen och gick ett litet stycke tills jag stannade vid en stolpe. Av sten tror jag. I en liten glänta. Släte. När jag väntat en stund liksom blinkar det till ovanför mig. Och jag får se ägget igen. Det stannar bakom mig. En bit ovanför marken. Just när jag ska gå in i ägget så händer något egendomligt. Det hörs en bil på avstånd och dess strälkastare lyser upp hela gläntan vänsterparentes öppet område. Så jag säger till mig själv att nu måste de väl se både ägget och mig. Men vad händer? Jag vänder mig om mot ägget endast för att upptäcka att det inte finns något längre. Men när bilen väl är borta så är också ägget tillbaka. Jag går in i det. Sätter mig där jag brukar sitta. Men varken jag eller mannen som sitter framför mig säger något. Vi ger oss iväg i västlig riktning på ganska låg höjd. När vi åkt några minuter så är vi framme vid öppet vatten som måste vara havet. Efter kanske en halvtimme börjar vi sänka oss ner. Och jag upptäcker en del ljussken som kommer från båtar. Både stora och små. Nu kan vi ju inte undgå att bli upptäckta. Tänker jag. Men för första och enda gången under denna resa säger han något. Det du nu ska få se. Har ingen människa sett på flera tusen år. Strax därefter går vi ner i vattnet och försvinner i djupet. Efter C:A 5 minuter får jag se något så fantastiskt. Att det knappt går att beskriva i ord. Det ser ut som om det var en hel stad under vattnet. Där fanns konstiga byggnader som jag aldrig sett maken till. Vi stannar utanför något som liknar stora hangarer. Och på dessa så finns det något som jag sett i tidigare upplevelser. Stora blanka klot. Som sitter på några pelare uppe på taken. Min pilot går fram till den inre väggen. En förut osynlig dörr öppnar sig och stängs bakom honom. Och ett ögonblick senare ser jag honom på väg genom vattnet där utanför. In i en av hangarerna. Själv sitter jag och tittar ut på allt det egendomliga.